en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Steering wheel. Yeah.
Idag, om du lyssnar samma dag som avsnittet kommer ut, kära lyssnare till Plattan i mattan, Sportbladets Formel 1 podcast, så är det 38 dagar kvar till första racet på säsongen och vi är fortfarande inne i januari. Men nu, Anna Andersson, så börjar det väl i alla fall småputtra lite i F1-världen. Det har ju varit en oändlig tystnad med saker och ting, va?
Ja, Filip, det måste man väl ändå säga. Det känns som en vinter som aldrig tar slut på något sätt. Och där jag bor så är det ju inte ens snö. Det är bara en ständig dimma och regn. Så man längtar ju någonstans till de här sista plus 30 dagarna ska rassla fram till Bahrain.
38 dagar, jag ska säga att till er som lyssnar att det tog oss ändå några minuter att räkna ut hur långt det var kvar här. Anna slängde upp sin analoga kalender och räknade in dagarna. Jag gav upp direkt. Jag sa att jag kommer aldrig kunna lista ut hur många dagar det är, för att det är för avancerad matematik. Så Anna räknade dag för dag här. Mm. Så vi hoppas att vi har räknat rätt nu här. Ja. Men det betyder också att det är 36 dagar kvar till träningen börjar och 37 dagar till kvalet i Bahrain.
Precis. Och sen beror det lite på när man lyssnar på programmet också. Så plus 30, säger
du. Mm. På ett ungefär. Det blir alldeles för avancerat. Men du... Nu är det ju i alla fall full fart i Andersson-familjen, gissar jag på, när det är handbolls-VM. Vi är ju alltså då på onsdagen så ska Sverige spela kvartsfinal på kvällen. Och jag ska gå på den matchen, privat, utanför jobbet.
Ja, vad trevligt för dig.
På Tele 2.
Mm, vad trevligt. Jag har handbollsträning med mina tjejer den kvällen.
Ja, då glor du inte på match då, eller?
Jo,
inte.
Men det hinner jag. Det är tidig träning, så det är lugnt. Vi får väl se till att hinna hem. Men det är väl lite handboll här, kan jag väl säga, som går.
Kollar ni på alla matcher? Costa Rica, Sydkorea och sånt också, eller?
Nej, du. Jag har ju en bakgrund som handbollsreporter också. Förutom att jag har levt ett handbollsliv i hela mitt vuxna liv och har barn som spelar. Så att, men vi är nog väldigt selektiva, faktiskt, med vad vi väljer.
I vad ni väljer att kolla på.
Ja, jag kan ju säga att Sverige och Uruguay såg jag inte många minuter av. Däremot Spanien och Frankrike.
Ja, ni ser liksom toppmatcherna. Och ni förstår också vilka som är toppmatcherna är. Vilket större del av svenska folket kanske inte bryr sig så jävla mycket om inte Sverige är involverade.
Nej, men sen så jobbar ju maken då för Tyskland. Så Tyskland ser jag ju också, såklart.
Ja, hur går det för dem då?
Ja, men det har väl gått bra. De har vunnit allt hittills. Men nu är det match mot Norge ikväll, då, måndag kväll, när vi spelar in. Så att den är ju en tuff match som bestämmer om de blir etta eller tvåa i sin grupp. Och sen blir det då kvartsfinal efter det.
Med risk för att blotta mina icke-existerande handbollsspetskunskaper. Visst fan är det väl så att det är lite sjukt att Tyskland är det största landet rent klubblagsmässigt. Nåväl, men ändå inte de senaste åren har varit på samma nivå landslagsmässigt.
Ja, fast vi får ju tänka på att det är två
om man kollar vilka länder som vinner.
Ja, men du får tänka på att det är två covid mästerskap här, och det senaste mästerskapet så tror jag alla spelare i Tyskland som åkte dit någonstans hamnade i karantän. Min man åkte ju på covid i taxin på väg hem, fick han besked om att han var covid-smittad, så han fick bo i stugan här ute på tomten i 10 dagar innan han fick komma in. Men jag tror de alla, så det mästerskapet kan man nästan inte räkna bort. Sen får man också tänka på att det skickas ju så otroligt många spelare till Tyskland från andra nationer, och de tyska spelarna då, de blir kanske lite bekväma och vill spela i tyska klubbar istället för att gå utomlands där de kanske hade kunnat utvecklas lite mer. Så att egentligen så är det nog så att det är inte så konstigt, eftersom ligan är så stark så är konkurrensen så otroligt hård om de positionerna. Så då kanske man hamnar lite längre ner istället, för det finns inte så många tyska spelare framförallt som är bärande på 9 meter om man jämför med vad andra nationer har. Och sen går det ju alltid upp och ner.
Mm, ja, nej, det var min lilla tysk spaning. Kör ni i familjen då tysk målning och svensk målning när det är matcher hemma och sådär?
Jag tror att
tyska landslagströjor på.
Jag skulle säga att vi är nog alla fyra någonstans lever vi mitt i Östersjön. Mellan Tyskland och Sverige.
Okej, så ni håller på Danmark?
Nej, det kör vi igenom.
Vi har bestämt att det här avsnittet idag, vi har ju bjudit våra F1-lyssnare på lite gott och blandat nu under vintern. Det har varit gäster och det kommer vara mer gäster. Och idag så har vi tänkt att vi har samlat upp lite nyheter. Vi sa det inför vintern att det kommer vara så mycket nyhetstorka i F1-världen så att det kommer vara omöjligt att göra avsnitt med F1-nyheter. Så vi har tänkt att vi har samlat ihop, eller vi har liksom skrapat ihop verkligen det som går att skrapa ihop ifrån nyhetsvärde i F1. Och det här avsnittet idag kanske blir lite kortare där vi bara går igenom lite små nyheter och det som faktiskt har hänt i F1-världen sen vi ens nämnde det sist, va? Vi har ju liksom lämnat det därhän senaste veckornas poddar.
Ja, men det har inte hänt. Det är först nu som det har börjat hända någonting, framförallt för någon vecka sedan här när Williams presenterade sin nya teamchef. Då började man känna att nu närmar sig någonting i alla fall, för det var ju ändå ett spännande namn som dök upp där, tyckte jag.
Mm. Vi ska väl nu där, vi kommer väl lite prata om teamen var för sig, men ska vi bara rabbla igenom de nyheterna som faktiskt kommit, stora som små.
Gör du det?
Och då vill jag börja att med att nu heter de inte längre bara Günther Steiner Haas. Nu heter de Günther Steiner MoneyGram Haas Team. Ny logga, nytt team. Och det där med Günther Steiner har jag ju givetvis själv adderat, va? MoneyGram Haas Team. Nya storsponsorer in i Haas som lägger på sitt namn på namnet.
Alltså Haas har ju klarat sig länge med Haas Automation, som ju är företaget som tillhör ägaren Gene Haas. Och sen var de med, kom första gången, det var 2016 tror jag, som Haas kom till F1, så har de ju haft namnet Haas. Sen hade de ju det här samarbetet med Ryssland och Dmitri Mazepin, som också var en stor sponsor till teamet. Men nu får man ju hjälp då från annat håll med MoneyGram.
Ja. När det var med Mazepin så var det Uralkali som är gödselföretag, va?
Det är hans företag.
Kanske vi har nämnt någon gång. Och nu är det i alla fall MoneyGram. Det är ju liksom inget som vänder upp och ner på F1-världen, men det kan ändå vara på något slags av intresse när man börjar se den där loggan, för att det inte bara kommer stå Haas längre, det kommer stå MoneyGram Haas på den där loggan.
Men så är det ju många team som har.
Ja, jo, men exakt. Och Günther Steiner får väl några extra korvören att vända på för att utveckla den här bilen lite mer. Det blir spännande med Haas att se, med tanke på hur de kom ur startblocken förra året och sen så att säga stagnerade lite grann under säsongen. Att de la av ganska tidigt med att utveckla bilen. Se om MoneyGram kan göra något här.
Det som är mest intressant när det gäller Haas tror jag ändå blir att se vad Nico Hülkenberg, vad han ligger på för nivå. Jag tror ju att det kommer ta en liten stund innan han är i fas. Och sen är frågan om han kommer upp i den fasen rent prestationsmässigt som han befann sig i när han lämnade som heltidsförare. Men det är en annan diskussion.
Mm. Ja, vi kommer ju, som sagt, det här med att blicka närmare på teamen och se vad som har hänt under det som sen kommer vara försäsong. De avsnitten kommer vi komma in närmare på. Då kommer vi ju gå igenom förare för förare och team för team och hela faderullan. Men apropå team, Anna, så är det ju så att det har börjat liksom florera runt lite rykten gällande Andretti och Cadillac tillsammans ska göra någon slags satsning mot F1. Och där har väl du mer info än många kanske?
Ja, det kanske jag har. Det där är ju himla spännande. Jag hade ju glädjen att få prata med Mario Andretti här för ett par veckor sedan. Jag gjorde en intervju som kommer att gå i våran F1-bibel som kommer att komma ut lagom till säsongstarten faktiskt.
Där vi pratar... Och där breakar du ändå en liten news också. För det där tror jag inte många andra kommer veta om förutom de som lyssnar på den här F1-podden. Det kommer en F1-bibel likt det gör inför SHL eller för Premier League eller för VM eller för OS, så kommer det komma en F1-bibel inför F1-säsongen.
Det kommer att göra. Vi har ju gjort det vid ett par tillfällen och nu får vi äran och möjligheten att göra det igen. Och det är naturligtvis jätteskoj. Och inför en sån, det är ju vansinnigt mycket jobb. Så det är det jag har sysslat med här under vintern. Och gjort en hel del intervjuer och en av dem då var med Mario Andretti. Och då passade jag på faktiskt att fråga honom kring detta om Andretti och Cadillac, där då GM, det som ligger i botten för motorsponsringen, och de har ju lovat då att det är minst en av deras förare som ska vara amerikan. Så jag ställde frågan och frågade om det är så att det här ryktet stämmer, och då var ju svaret så här.
No, the door is not closed by any means. Michael has firm objectives, you know, to be in Formula One, and he's working every day toward that. And we're still on it, and you know, with the hope that everything will work out.
Is there a time perspective?
At the moment, we never determine, you know, a line in the sand, if you will.
Yeah.
That's not the frame of mind that we have, that if it doesn't happen within a certain period of time, you know, can we give up? I don't think we want to give up that easily. I think it's been a serious approach to this immense undertaking. And so we will keep fighting.
Ja, och det där är ju stoff då som kanske skulle kunna få vingar egentligen om F1-världen är uppmärksammare, för att det är väl inte så himla många som har en timmes långa intervjuer med Mario Andretti där han faktiskt uttalar sig om hur det kan gå.
Nej, så kan det nog förhoppningsvis vara att det flyger en stund. Han är en otroligt trevlig man, Mario Andretti, måste jag ändå säga. Det är imponerande att kunna göra en digital intervju med en man som har fyllt 80 år. 82 tror jag att han är numera. Men spännande, intressant, och jag hoppas att de som köper Bibeln kan få en extra inblick i hur F1 under 1970-talet var. För det var framförallt det vi snackade om vid sidan då av Andretti och Cadillac. Men det som är lite kul med just Andretti och deras team är att de finns i IndyCar, de finns i Extreme E och de finns i Formula E. Så de bygger ju en satsning lite likt McLaren för att ta sig in och lägga en grov grund liksom till flera racingserier, och vill ju etablera sig som det stora amerikanska racingteamet. Och det är lite det som Zac Brown och McLaren också vill, och de har ju förmånen att redan befinna sig i F1, så dit vill ju Andretti också gärna in.
Och ni som lyssnade på avsnittet förra veckan, som var vårt specialavsnitt om Ronnie Peterson, och den som lyssnade hela vägen ända in i mål där, kunde också få höra Andrettis tankar om Ronnie Peterson. Och har du inte lyssnat på det avsnittet, så rekommenderar vi er att göra det faktiskt. I F1 nu med nya teams och nya reglementen och Audi och Porsche, det känns som att det är mycket som händer på den långa horisonten.
Ja, men det är det. Vi vet ju inte när det gäller Andretti och Cadillac hur lång tid det kan ta. FIA har ju öppnat upp för att de vill ha fler team i F1. Teamen själva är ju inte supersugna, och det är av den anledningen att det är fler team som måste dela på penningkakan. Då vill man ju veta att det kommer in mer pengar också när mer team kommer in, så att man inte får mindre pengar. Och från Andrettis sida så handlar ju inte detta bara om att F1 har blivit betydligt större i USA med 3 team till nästa år, exempelvis att man vill bredda, som jag sa tidigare, utan det handlar också om att Cadillac vill etablera sig i Europa, där man så småningom vill ha ett elbils märke i Europa. Och sen är det då det här nya reglementet som ligger från 2026 med nya motorer, där man ska jobba med syntetiska e-bränslen som är aktuellt, plus att F1 har ett nollutsläppsmål, eller netto nollutsläppsmål heter det på riktigt då, från och med 2030. Så att det ligger ju sådana hållbarhetstankar i det hela, och där vill ju naturligtvis flera biltillverkare vara med. Audi vet vi ju har köpt in sig i Sauber.
Mm. Och kan man liksom gissa i när man får reda på något om det här? Kommer det spekuleras i åratal eller kommer det hända något kommande månaderna innan säsongen börjar? Vad ska vi förvänta oss egentligen?
Ja, det är helt omöjligt att förvänta sig någonting. För alla som håller på med F1 vet ju att ingenting är skrivet i sten. Och om stenen är skriven så välter man på stenen när det passar. Så att det där kan man ju inte säga. Men det känns ju som att om vi lyssnar på vad Mario sa så har de ju ingen bortre horisont. Utan de jobbar för att ta sig in. Och de ska in. Så frågan är väl bara när?
Mm. Ja, det blir kul att se vad det där blir. Och de lovar en amerikansk förare. Gissar man på att det blir Daniel Ricciardo då, eller? Det känns som att Daniel Ricciardo är fullblodsamerikan vid det laget.
Mm,
och så populär i USA som han är.
Ja, men så har det. Sen har vi Colton Herta och sen har vi ju faktiskt en debutant från USA i F1 2023, Logan Sargeant, som ska köra för Williams.
Han kanske kommer att ha hunnit uträtta ett och annat när det är dags.
Ja, men det är lite spännande för Williams hade tänkt att han skulle köra 2 år i Formel 2. Men han imponerade så pass bland annat i Storbritannien under det racet på Silverstone där, så att de sköt fram den där planen med ett år. Så det blir spännande att se vad han kan göra.
Och när du ändå är inne och snuddar på Williams, då kanske vi ska ta en till Williams-relaterad nyhet. Och den Williams-relaterade nyheten den grundar sig hos Mercedes.
Ja, så kan vi väl säga egentligen. James Wolves. Det kanske inte låter så himla märkligt, det namnet. Men om man kan sin F1 lite grann så vet man att han faktiskt har varit i en del av det här Brackley-baserade teamet sedan mer än 20 år tillbaks. Och då pratar jag faktiskt om Brawn GP som är föregångaren till Mercedes. Så han har varit med där, han kommer från bar Honda-tiden in i Brawn, in i Mercedes. Och där har han varit och haft en nyckelperson och varit strategichef till och med de senaste åren. Så det är ju verkligen en mycket omtyckt och respekterad medarbetare som nu lämnar Mercedes för, som Toto Wolff uttryckte sig, Mercedes goda partner Williams.
Ja, det är tungt namn att tappa. Och sen undrar jag alltså, för jag har ju sett det här namnet i skrift, men jag tror inte jag har hört det. Han heter ju alltså inte Wolves med W först och ett enkel V sen.
Nej.
Han heter ju enkel V först och W sen, vilket gör att det borde bli Vowels. Vowels. Eller så är det Wolves. Ja, det är en speciell stavning, men ja, Wolves skulle det vara om man körde på Bonkatneholmska. Men ja, vad kommer det innebära för Mercedes då, rent så här vad de tappar?
Alltså de tappar ju en stor kraft, en tung kraft och en nyckelperson som jag tror egentligen att Williams kommer kunna ha väldigt, väldigt mycket glädje av. Jag menar, det här är en kille som har varit med om typ 120 GP-segrar under sin karriär. Och som de senaste åren liksom har fått jobba sig upp igen. Men ja, alltså det, lite är det ju sådär att Williams måste ju någonstans och de måste ju satsa någonting. Och han kan inte stiga så mycket högre i graderna hos Mercedes än vad han har gjort. Så han måste göra något annat. Och det verkar ju som att
för det går inte att peta Toto Wolff.
Ja, och det tror jag inte Wolff är intresserad av än. Så att det kan väl vara ett steg i karriären på väg någon annanstans då.
Kul att jag har tänkt på att två av de tyngsta namnen Wolff och Wolves har varit i Mercedes. Att det verkligen är vargtopp där hos dem. Men ja, ändå, som Toto säger, så är det väl ändå liksom samarbetspartners ändå. Där kan man väl läcka ut lite med det ena och det andra till varandra. Ja, stallhemligheter och så vidare.
Jag tror att de kommer överens om de sakerna. Men det var väl, jag tror att det var en chock för många inom racingvärlden när han bestämde sig att lämna jobbet som strategisk chef.
Mm. Det är mycket som händer i Williams. Det ska bli jävligt kul att se vad de hittar på med den här nya uppsättningen på alla fronter. Är det något mer du vill säga om det här bytet från Mercedes till Williams?
Nej, det är det väl egentligen inte, för att vi måste ju alla se, alltså det handlar ju så mycket om vad Williams har och är på väg. Det lär ju inte vara så att vi ser några stora förändringar inom loppet av ett par veckor i år, men Williams förberedelse säger väl också för en annan framtid, och någonstans måste ju de också jobba med sina strukturer och alltså det stora arbetet runt omkring ett F1-team för att få dem att komma på rätt väg. Och det kan vi konstatera att Jos Capito, som var framgångsrik med Volkswagen i rally-VM, nådde ju inte fram inom F1. Så det här är ju en person med säkerligen en stor önskan om att få kliva ur skuggan lite grann och verkligen få bygga någonting själv, med tanke på de erfarenheterna som har med sig. Det är ju verkligen nästa steg i hans karriär.
Och det är han vi kommer då få se i liksom intervjuer inför racen, som är ansiktet utåt då för Williams, som kommer vara den som står till svars för saker och ting. Ja. När det går åt helvete och hyllas när det går bra.
Precis, han kommer ju vara vargen hos Williams då istället för vargen hos Mercedes.
Sen en annan nyhet är ju kanske det största som har hänt här under det här nyhetstorkan, är ju att Saudiarabiens investeringsfond, nu är jag och nosar på detaljerna här, men som jag tror heter Public Investment Fund, som är då den här nuvarande ägaren över Newcastle i Premier League, ville köpa F1. De ville liksom köpa hela vad ska man säga, organisationen eller tävlingen så att säga. På samma sätt som Saudi har klivit in och startat en egen organisation som där golfare lämnar PGA-touren och så har de startat sin egen tour, så vill de ta över det här redan då etablerade. Och de erbjöd 200 miljarder kronor. Vilket F1 då bara, nej, det kan ni glömma.
Ja.
Vi arbetar ihop på andra sätt ändå. Ni kan ge oss pengar för att ha ert race och allt annat. Men det blev ett liksom nej där. 20 miljarder dollar, och sen så har väl valutaväxlingen förändrats lite sen det här budet lades. Men ja, de som äger F1 nu är Liberty Media.
Ja, det är ett amerikanskt mediekompani som äger F1 och som ju har fått F1 att lyfta på det sättet som man har fått. Och jag kan ju tänka mig att de är inte så här jätteintresserade av att bli sålda till Saudi, för de har ju precis klivit in på den amerikanska marknaden ordentligt. De har ju 2 säsonger av Drive to Survive till, om vi räknar med hur det ser framöver här, som inte är sända ännu. Och de har ju 3 lopp i USA, de har nya team på väg in. Alltså F1 boomar ju in över hela världen. Och Saudi har ju lite tveksamheter kring sig. Samtidigt förstår jag ju att Saudi är ju intresserade av motorsport. Det finns ju en stor motorsportintresse i Saudi. Man tittar på Rally Dakar, man tittar på F1 som har race där och så vidare. Så att de vänder sig dit tycker jag inte är så där supermärkligt, men jag förstår också varför man inte vill sälja.
Det ska sägas att Liberty Media klev ju in i F1 2017, och då köpte de det för 45 miljarder kronor, och då är ju då procentuellt sett inte något som jag kommer fingra på här och lista ut. Men det är en rätt snabb ökning då, från att köpa det för 45 miljarder och erbjudas 200 miljarder. Ja, och ändå blankt tacka nej där direkt.
Då kan du ju räkna på hur mycket de har tjänat under de här åren, eftersom de blankt tackar nej.
Ja, det är ju sådana jävla summor alltså, som man fattar ingenting egentligen. Ja, men det blir, de får ligga kvar med sitt race i alla fall än så länge. Sen får vi väl se. De där pengarna i arabvärlden och oljeländerna, de verkar ju aldrig sina. Och med tanke på hur mycket de klev in och har gjort i Newcastle där och ändrat, så bortastället nu är Saudis flaggor och så vidare. Det känns som att det bara fortsätter forsa in summor över andra etablerade sporter redan. Så vi får väl se om sista ordet är sagt där, men än så länge så känns det som att de nuvarande ägarna är rätt nöjda. De har gjort det rätt bra. 2017 klev in, och sen så ökade ju allt när Drive to Survive kom. Vilket det snart är dags igen för Drive to Survive.
Mm. 22 februari, om jag inte räknat helt fel.
Det är inte så långt kvar. Nej. Det är månaden bort. Och det är ju rätt bra säsong som man nu har i bagaget. Varje gång som det är en ny Drive to Survive-säsong så ångrar jag att jag vet hur det går.
Ja, fast förra året måste jag säga att jag var lite sådär, jag var ganska pepp på den och kände att det här kan bli hur bra som helst. Och när jag hade tittat på Drive to Survive så kände jag bara, men va? De missar ju hela poängen.
Ja, jag håller med. Men förutsättningarna finns i alla fall och det ska väl bli kul. Vi får väl se om vi kanske snackar igång när de där avsnitten kommer, att vi gör någonting på det. Det får vi se. Nu till Ferrari.
Mm.
Där det har rullat ut lite rykten via en stor Formel 1-sajt som heter Formula Uno. Där de påstår sig ha uppgifter på att Ferraris kvalsimuleringar nu här, när det börjar närma sig säsongstart, att Ferrari har hittat 30 nya hästkrafter i simuleringarna jämfört med förra årets simuleringar.
Det kan nog stämma.
Ja, och i mycket reliability-delar och sådär.
Mm. Men det kan nog stämma, för att jag har också hört Günther Steiner uttala sig om att han har en räknar med en motor som är som en granat eller bomb, som han sa. Plus att jag pratade faktiskt med Stefan Johansson här för någon vecka sedan. Och han har ju, som ni som har lyssnat på podden tidigare, fortfarande bra kontakt i Italien efter de åren som han körde för Ferrari. Och han menade också på att man har förbättrat aerodynamiken och gjort vissa förändringar, så det ser betydligt bättre ut inför årets säsong än inför förra, sa han i alla fall till mig.
Ja, med 30 hästkrafter, det är fasen mycket ju i sammanhanget, med tanke på att de ändå har haft en slagkraftig bil rent vad ska man säga, snabb fartmässigt, men om de får ordning på reliabilityn tillsammans med att hitta 30 nya horsepowers.
Ja, vi har ju ett utvecklingsstopp på motorerna, så att det där är ju lite intressant hur man har jobbat med bilen för att lösa det, men det är som så mycket annat, vi får ju besked här under de första racen, det brukar ju vara så, 3, 4, 5 race, så ser man lite grann och sen kan det svänga igen när vi pratar om utvecklingsrace. Det är ju ingenting som någonsin står stilla inom Formel 1.
Nej. Och enligt samma uppgifter då så påstås Mercedes ha hittat 16 nya hästkrafter och Red Bull 10. Vet inte riktigt vad det säger i relation till varandra, men Ferrari de påstås då ha vara en sekund snabbare i snitt då i de här simuleringarna där de har hittat de här nya krafterna.
Ja, det får vi se vad det är, men när Stefan säger att det är någonting på gång så har jag en känsla av att han vet vad han pratar om.
Mm. Ja, 30 nya hästkrafter, det känns rätt rejält, va? Sen är det så att Spaniens GP kommer banan förändras lite. Det görs väl alltid inför varje säsong lite små förändringar på banor på sätt och vis. Vissa ser väl likadana ut. Monaco ser väl alltid likadana ut. Men det ändras lite smått här och där. Och inför i år så har Spaniens GP då, Catalonia, har infört ett Max Verstappen grandstand som ska vara någon slags hyllning till att han tog sin första seger i F1 just där. Och då tar de bort den här chikanen som jag satt vid när jag var där förra året, vilket gör att när de ska upp för backen där banan, så att säga, vänder in mot sig själv, mitten på banan, så plockas den chikanen bort för att det ska bli då mer omkörningsvänligt. Men då ska det vara en läktare där som ska vara Max Verstappen grandstand. Det känns som att när vi kommer in på bana för bana så kollar vi på vad det har gjorts för förändringar. Hur vanligt är det att förändra banor?
Ja, det sker ju förändringar. Vad räknar du med en förändring? Är det att ändra asfaltstypen eller är det att flytta, alltså varje...
Nej, men liksom flytta kurvor hit och dit.
Ja, det är inte ovanligt i alla fall. Det händer ju av olika anledningar. Förbättra racing, säkerhetsskäl och så vidare och så vidare. Så att det sker ju absolut. Det görs ju förändringar i Miami också. Kanske inte på själva banan, men runt omkring banan. Till exempel efter förra året. Så det är ingen ovanlighet. Det ska ju vara en bra show av det hela. Men det är lite kul ändå med Verstappen. Jag var faktiskt där då när han vann 2016. Det var en jätteskräll.
Var det varmt?
Ja, men framförallt så minns jag det luftdraget som går i pressrummet när Mercedes båda bilar kolliderar i inledningen av loppet som öppnar upp för att Verstappen ska vinna i sin debut för Red Bull. Så att just det som går genom hela pressrummet där när folk sätter sina mackor i halsen för att de två, Rosberg och Hamilton, kraschar.
Gasly och Ocon. Gasly har varit ute och snackat om att det här deras beef, deras feud, att den har liksom uppförstorats för mycket. Det har ju varit snack om att de verkligen hatar varann, men nu när de ska köra tillsammans i helfranska alpinteamet, att har han nu gått och snackat med Autosport och Autosport och sagt att ja, det där är alldeles för mycket uppförstorat, det är för mycket snack. Det är okej, vi är inte bästisar, men ja, det funkar. Vi har gjort lite event ihop och vi pratar med varann och så kommer det bli bra. Det är alltid så i paddocken. Det är vissa som funkar och andra funkar inte. Vet du vad det grundar sig i, eller?
Alltså, de där två har ju tävlat mot varandra sedan de var småpojkar om att få någon gång få ta sig till F1. Och för att ta sig till F1 så måste man ju ha ganska vassa armbågar både på och utanför banan. Och nu har båda två tagit sig dit. De är fransmän båda två. Jag vet inte.
Hon ska köra för samma team.
Ja, alltså då, det är ju liksom, vi får nog gå tillbaka till alltså 2009 eller något sånt där liksom. När de började liksom att stöta på varandra, så det var ju en lång, lång tid. Så att
franska kartingscenen och franska racingscenen har de liksom tagit sig upp tillsammans, lite typ samma ålder, armbågar sig upp båda två på samma sätt och vis. Gasly har väl sagt innan det blev klart med Ocon, så har han väl sagt så här att ja, att vi har spenderat mycket tid på i bilar i tillsammans, men det har it got to a point när han och Ocon var lite väl upprörd över saker och ting och han inte var snäll längre, och sen dess har vi alltid haft rivalitet.
Ja, men alltså jag vet inte, någonstans så känner jag bara det här teamet, de två förarna, de kan ju säga hur mycket de vill, kan de ju säga nu när de pratar en och en med journalister och vi har en stund kvar till första racet. De kommer låta superfint även när de presenterar bilen, men låt det gå ett par omgångar så får vi se.
Ja, exakt. Det är det jag tänker. Det är, båda två fightar som en och samma position. Och Ocon har ju kraschat med teamkamrater förut. Spännande att se om det händer igen.
Ja, vi får se. Det är ändå så att Gasly kommer till Ocons team här. Och Ocon och Alonso var inte heller så himla goda vänner alla dagar i veckan. Och Gasly har en ganska tung säsong bakom sig. Och vill naturligtvis visa i ett franskt team. Ja, nej, det där kommer vi ju behöva diskutera många gånger.
Ja, alltså fan, jag tänkte lite på det här med Gasly. Alltså Ocon kom ju dit med fler poäng i bagaget, men det känns på något sätt som att Gasly ändå har en inom då citationstecken. Gasly har en lite högre status rent så här followmässigt, eller om man kollar på hur mycket utrymme han har fått i media och i Drive to Survive och såna grejer. Det känns som att han är ett större namn på något vänster. Är det bara för att han gjorde de där racen i Red Bull, eller? Som jag känner så. Jag säger inte att det är så, jag säger att jag känner så.
Jag tror att du känner så, för att han gjorde de racen i Red Bull. Det var ju en rätt bra petning av honom där också den sommaren. Liksom. Så att,
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
När vi är inne på teamen så har jag en bild framför mig och även dig här, om du scrollar ner till den bilden där teamsen är, där det finns där det är uppradat då hur många F1 race teamkamraterna har gjort tillsammans. Och då är det alltså så att i sex av de 10 teamen, så har förarna gjort 0 race ihop. Det är bara då Red Bull, de har gjort 44 race ihop, de har gjort 2 säsonger, Perez och Verstappen. Och Ferrari har gjort också 44 race ihop, 2 säsonger. Och George Russell och Hamilton är då liksom trea tillsammans med Bottas och Joe, som har gjort en säsong och 22 race ihop. Det är ju ett väldigt liksom det är ett nytt fält, väldigt, väldigt nytt fält av förar-lineup. När då 2, 4, 6, 8, 10, ja, 12 förare har gjort 0 race tillsammans som lagkamrater.
Ja, men det finns ju många erfarna förare och ett par debutanter, men jag skulle säga att det är många erfarna förare, men det är inte så att de har funnits i de här konstellationerna tidigare. Jag är också nyfiken på exempelvis Haas med Hülkenberg och Magnussen. Vad kan det ge? Alonso, Stroll. Alltså det finns mycket potentiella konflikter till kommande säsong.
Ja, det är riktigt intressant att se på, bara när man ser dem staplade på varandra här. Att som förare, precis som du säger, förarna har erfarenhet, många av dem har inte det, det är många nya, men som team så har de 0 erfarenhet tillsammans. Och det blir spännande att se hur det kommer liksom kastas omkring. Och då när vi är inne på teamen då, vi börjar landa åt att nu har vi rabblat igenom de nyheterna som finns att prata om. Men jag har listat här datum, för nu är vi ju snart inne på februari. Det är 25 januari när det här avsnittet släpps. Och då är det inte många dagar kvar tills alla teams då kommer med sina officiella unveilings. Jag vet inte ens vad ordet är på svenska, när man avslöjar sin nya bil, när man drar bort den här kåpan över och visar, men så här kommer vår bil se ut. Woho.
Kan man inte bara säga att det är en bilpresentation? De presenterar sina bilar.
Ja. Fast det, ja.
Sen är det ju andra sidan vanligt. Inte så att
det låter så, ja. PowerPoint och
ja, men det är ju en PowerPoint-presentation i mångt och mycket, för det är ju sällan som det är så mycket från den bilen som du ser på testerna och från testbilen som du ser på första racet. Det hinner ju hända så otroligt mycket. Det enda som vi egentligen får se är ju kanske färger,
logotyp,
sponsorer, känsla i lacken. Alltså det är lite sånt. Och sen så talar de om hur fantastisk den här bilen känns eller ser ut. Men att de inte vet hur den känns för de som har kört den på banan. Så har det ju varit i 20 år liksom, och så kommer det att fortsätta vara. Så att det är ju lite så här, ja, för sponsorer och andra viktiga människor.
Det är liksom ett PR-jippo. Det är inte så att det är inte så att du har under dina liksom F1-bevakningsår rest runt och varit på massa sådana här presentationer av bilar.
Jag har varit på några, sett några online. Man bjuds, det är också grejen är att det är den första möjligheten egentligen som du har att ställa frågor och så vidare när de har digitala presskonferenser. Det har de faktiskt haft under ett tag. Även innan pandemin så kom den möjligheten. Och på så sätt så är det ju rätt bra möjlighet att kunna nyttja, men det ger inte så här supermycket att sitta och åka någonstans i världen för att titta på en bil, utan nej, det är ett PR-jippo.
Du ska få listan här bara, eller ni ska få listan här bara på datumen när varje team unveilar sina nya bilar då, som jag fortfarande väljer att säga det, för PowerPoint låter för myndighets PowerPoint presentationsmässigt på presentation. Först ut är regerande mästarna Red Bull 3 februari i New York, så det är inte många dagar kvar alls innan man får se hur den bilen ser ut. Sen näst på tur är Williams 6 februari, dagen efter är Alfa Romeo 7 februari, Alfa Tauri presenterar sin bil 11 februari, Aston Martin 13, McLaren samma dag. Det är ju spännande att se vem som får mest uppmärksamhet den dagen, för det känns som att det kommer bli lite Twitterflödet kommer fyllas och så vidare. Ferrari kommer visa sin den här nya dunderbilen med 30 nya hästkrafter då, 14 februari på Maranello. Det skulle vara på Imola först, men Maranello har kommunicerat ut nu. Mercedes dagen efter 15, Alpine 16, Haas är det enda teamet som inte har sagt när det kommer ske.
Nej, Günther lär inte kunna
MoneyGram, Günther Steiner Haas.
Ja, Günther Steiner lär inte kunna hålla tyst när han väl vet det, så att vi får väl ett besked på alltihopa det här när det dyker upp. Men det är lite intressant ändå. Det som man ska hålla koll på, om man nu gillar att hänga lite på sociala medier och sånt där, så ska man hålla koll på om de lägger in sina filmdagar. För att många team lägger in, för filmar man så får man lov att köra lite grann på bana. Och det snackas om att Alfa Romeo i alla fall ska använda en filmdag, en av sina filmdagar då, i samband med presentationen den 7. Så det kanske dyker upp lite efter. Så då kan det vara andra team som också gör, för många presenterar ju vid bana och så filmar de och så kan man se lite grann.
Jaha, det där är ju ett riktigt kryphål ju. Att man då ska, att man då säger, ja men vi ska filma, vi ska göra reklamfilmer, och så passar man på då att testa bilen så att säga. Och så kan man ju välja då att klippa ut vad man vill klippa ut i den där reklamvideon.
Det är ju mycket hårt reglerat det där, vad som får göras och inte får göras. Och hur mycket man får lov liksom att köra. Det är ju inte så att man bara, men vi kör ut nu och så kör vi en massa varv. För så funkar det inte överhuvudtaget, utan
det är speed limiter på och det är någon inspektor som ska stå där och titta i solglajer och mäta hit och mäta dit, och man får inte använda så många däck kanske och så vidare.
Nej, det är ju inte vanliga däck inte.
Nej.
Nej. Så att, men man kan som F1-fan då, så kan man hålla lite koll i sociala medier, för det kan dyka upp lite glimtar, och ibland så är privatpersoner som står utanför och filmar och sånt där. Och sen släpper teamen lite olika vinklar som de kan tänka sig och släppa ut liksom. Och det kan vara lite, man får lite känsla av att det är på gång i alla fall. Mer så skulle jag vilja säga, ja, än att det är så att man bara, åh, kolla in bilen.
Ja, jag är ganska taggad alltså på att se när det här ska ske, om vi har några stora förändringar. Det är ju alltid, det präntas ju liksom in historiskt när man sen går tillbaka och kollar på highlights av säsonger, och man ser klassiska omkörningar. Då får man ju sån här, ja just det, det är den bilen som såg ut så, det var det året. Så det sätter ju sin prägel på något sätt. Men du Anna, är det något mer som vi borde ha sagt här? För jag känner att när vi sitter och pratar om det här så börjar vi få slut på bränsle så att säga, nyhetsbränsle.
Nej, men det jag tycker är om det här med bilarna, det är att man ska ändå ha lite koll på det. För det kommer, närmsta veckan här så kommer det att sippra ut saker och ting i samband med F1. Och i samband med att de har väl två filmdagar som de har på ett år och man har en. Så det kommer grejer, det börjar bubbla, det börjar kännas. Och sen kommer då Drive to Survive strax efter. Och i samband med det kommer faktiskt också våran F1-bibel. Och sen är det ju inte många dagar kvar innan det är dags.
Vi hoppas ju på att om ni har hängt med så här långt under vintern så börjar det nog bli så att det är dags att tagga igång sina polare och farföräldrar och brorsor och farsor och syror och mostrar. Att när F1-säsongen börjar komma igång och man tipsar någon att ska vi inte se den här Drive to Survive som det har snackats om så mycket. Man kan ju bli, när man har sett alla säsonger så kan man ju få lite feeling och se om dem. Då kan man gärna se om dem med en person som man har försökt tjata på som inte har velat se. Men får man med den personen på tåget så är det ju bara skeppa in dem i plattan i mattan. Nästa vecka kommer vi ha fint besök igen. Ska vi tacka för idag Anna eller?
Det tycker jag vi gör. Stort tack för idag. Jag ser ju redan fram emot nästa vecka.
Ja, jag ser fram emot att då när det här avsnittet släpps ikväll att gå och kolla på handboll och hoppas på att Sverige tar sig vidare till semi. Och så får vi väl då i nyhetsvärlden bråka med handbollsnyheter för att kunna synas på sajten. Men annars så vet ni att ni hittar in till Annas blogg genom att bara ta er in på Sportbladet och kolla på bloggar. Senaste bloggen läggs, så har ni Anna där. Eller hur Anna? Du köttar på med bloggen.
Absolut, jag köttar på, inte varje dag som jag gör en säsong, men kanske varannan, eller var tredje, ett par inlägg i veckan. Men man kan ju också bara gå in på F1-bloggen.
Där har man det.
I Google sökfönster så hittar man direkt. Ja, svårare än så är det inte.
Tack för att ni har lyssnat. Nästa vecka så kommer det vara ett avsnitt med Marcus Eriksson, vinnaren av Indy 500. Så det vill ni och många andra motorintresserade höra. Se till att folk lyssnar på det. Som inte lyssnar varje vecka. Ja. Nu räcker det. Hej, tack. For all the kids out there who dream the impossible, you can do it too, man.
bike laps and steering wheel.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.